Vi vill singla ut de som har risk att dö från de som vi bara kan säga det här kommer gå finemang. Det vore ju drömmen om vi kunde säga så. Du har en tumör, den kommer sova resten av ditt liv. Det vore ju fantastiskt.
Du lyssnar på Cancerfondens podd Glöd. En intervjuserie där Karin Nordin som är redaktör för forskning och medicin på Cancerfonden samtalar med forskare om deras livsviktiga arbete som Cancerfonden finansierar för nästa framsteg.
Vilken behandling är bäst vid svår prostatacancer? Strålning, operation eller både och? Ja, helt säkert får man ju bara veta med klinisk forskning där patienter deltar och de olika behandlingarna jämförs. Cancerforskaren Olof Akre går till jobbet varje dag för att ta reda på vilken av metoderna som räddar flest liv. Välkommen hit till Forskarpodden Glöd, Olof Akre.
Tack så mycket.
Du är urolog vid Karolinska universitetssjukhuset och professor i cancerkirurgi vid Karolinska institutet.
Ja.
Hur farligt är prostatacancer?
Prostatacancer har en väldigt vitt spektrum av prognoser kan man säga. Så det finns inte ett svar på den frågan, vilket har egentligen varit ett stort problem för prostatacancer. Därför att 75% av de som diagnostiseras kommer inte att dö av sin prostatacancer utan med sin diagnos. Men för en del män då som kommer med kanske lite mer avancerade eller aggressiva former eller redan spridda vid diagnos, för dem så är det en jättefarlig sjukdom. I och med att det är så vanligt med prostatacancer, 10 000 om året i Sverige diagnostiseras ungefär, så är det också den vanligaste dödsorsaken för män vad gäller cancer i Sverige.
Vad kan du göra då? Hur arbetar du för att fler ska överleva?
Dels så arbetar jag kliniskt med prostatacancer och försöker bota män som har prostatacancer förstås. Med kirurgi då. Jag jobbar med cancerkirurgi också praktiskt och opererar prostatacancer. Men i forskningen så jobbar jag med bland annat med en stor studie där vi jämför olika behandlingar för att se vad som är bäst just vid lokalt avancerad prostatacancer. Som prostatacancer där man faktiskt har ganska påtaglig risk för att dö. Mm. Men man har inte en spridd cancer som vi kan se vid diagnos.
Vad är lokalt avancerad?
Det är en cancertumör som har kommit utanför prostatas skal kan man säga, prostatas kapsel. Och den kan också möjligtvis ha satt små dottertumörer i lymfknutor som sitter i närheten. Men den har inte spritt sig till andra organ som skelett och lever och njurar och lungor och så vidare.
Mm. Och i den här studien då, så kommer du att jämföra olika behandlingar. Berätta lite grann.
Precis. I många andra cancerformer så har man ju redan etablerade koncept där man först opererar och sen ger medicinsk behandling och eller strålbehandling. Eller ibland så ger man ju medicinsk behandling före kirurgin för att krympa tumörer.
Alltså läkemedel eller
ja, precis. Då tänker jag cytostatika, kemoterapi. Okay. Jag säger medicinsk behandling för att det finns ju immunterapi och det finns kemoterapi. Det finns hormonell behandling egentligen. Det finns lite olika varianter på det.
Just det.
Men samlingsbegreppet blir medicinsk behandling. Då kan man då krympa tumören inför kirurgi. Och det blir vanligare och vanligare att man gör på det sättet. Men i prostatacancer och lokalt avancerad prostatacancer, det finns inte ett sånt koncept att man låter liksom kirurgin samverka med andra behandlingar. Utan det finns kirurgi här borta och så finns det strålbehandling med hormonbehandling här borta. Varsågod och välj vad du tycker verkar bäst, säger vi till patienten idag, i stort sett. Och det är ju väldigt otillfredsställande förstås.
Men det är en vanlig cancerform?
Precis.
Hur kommer det sig att det inte... Att man inte vet det här?
Ja, här får jag gissa då. Men jag tror att vi har den här stora gruppen av patienter som har god prognos har så att säga smittat av sig på den lilla gruppen som inte har så god prognos. Så att under en väldigt lång tid i historien så hoppades man på liksom gudskelov och bara gav männen en klapp på axeln och sa det ska nog gå bra, det här ska du se. Det är så få som dör av sin sjukdom. Lycka till, så att säga. Det var nog approachen som vi hade fram till för kanske 15 år sedan ungefär. Sen har det här börjat hända saker på prostatacancerfältet också. Men det är väldigt sent, det är kanske 30 år senare än de andra stora tumörformerna såsom tjocktarmscancer och bröstcancer till exempel som ligger långt före prostata.
Så den här studien som du gör nu, den hade kunnat gjorts för 30 år sedan?
Ja, det hade den. Det har inte tillkommit så mycket egentligen på den fronten sedan dess. Vi har kirurgi, vi har haft strålbehandling, vi har haft hormonbehandling. Alla de modaliteterna har funnits till hands egentligen. Men man har inte lyckats genomföra någon sån studie. Prostatacancer har varit eftersatt på både forskning och klinik under en väldigt lång tid. Jag skulle säga att det har ändrats de senaste 15-20 åren. Men tyvärr så har prostatacancer varit en sjukdom som inte har varit högt prioriterad varken i klinik eller i forskning under en väldigt lång tid. Och det är det som är skälet till varför vi är sena med att utveckla mera liksom komplexa behandlingsformer till sjukdomen. Jag tror faktiskt att det har lite med den manliga liksom, karaktären att göra. Det är män i 50 och uppåt. Och de har ingen naturlig kontakt med doktor som regel på det sätt som kvinnor har ofta genom gynekologi. Och de går inte till doktorn och de klagar inte så mycket och de ställer inte så mycket krav helt enkelt. Om det är någon som ställer krav så att säga, i min kliniska situation så är det oftast om de är gifta, att de har fruar med sig som gör det. Men är ganska, de anpassar sig och är nöjda. I många fall. Det är kanske inte så som det låter i den politiska debatten kring vården och mäns och kvinnors sjukdomar. Men jag skulle säga att prostatacancer är som ett bevis på att det finns absolut manliga sjukdomar som har varit lågt prioriterade också.
Okej. När känner du att du har gjort någonting bra på jobbet?
När patienterna går ut från mottagningsrummet och trots att de har fått ett tråkigt besked eller fått diskutera en svårt val mellan behandlingar, ändå känner sig lite glada över att de har en plan. Det är på något vis som att man, det behöver inte vara alltid så dystert egentligen. Om man bara har en plan för patienten och patienten känner att han har förstått vad det här ska handla om och har liksom någon slags kontroll över sin situation, och då kan det rent av kännas positivt när patienten lämnar rummet, och det är en otrolig tillfredsställelse tycker jag. Då har man nått fram till patienten.
Mm. Rickard Olsson är välkänd från TV-rutan som programledare för Bingolotto, Melodifestivalen och Vem vet mest. Och hans radioröst har vi hört i bland annat P4 Extra och Star FM. Peter Kjellin träffade honom för att få höra mer om hans engagemang som ambassadör för mustaschkampen.
Jag fick en förfrågan av Prostatacancerförbundet om jag ville vara ambassadör. För att jag är i den åldern.
Just det.
Och för att jag tror att jag kan liksom vara ett språkrör så att alla andra gubbar som inte går att ta sitt PSA-test kanske lyssnar, förhoppningsvis. Och det var en självklarhet. För jag tycker också att jag tycker det är lite orättvist också. Det var därför jag ville vara ambassadör. För att tjejerna har ju 2-0 på killarna. Dels har de allmän screening för livmoderhalscancer. Och allmän screening för bröstcancer.
Just det, mammografi, ja, precis.
Precis. Medan männen då med sin prostata inte har allmän screening. Och det finns olika förklaringar på det. Att man vill inte skrämma upp. Man tyckte inte att testerna var tillräckligt säkra. Och så här. Men nu med Stockholm 3 och allt det sånt så är det bara införa, som jag har förstått, och jag tycker synd om prostatan. Så därför är det så här, ja, jag vill slå ett slag för prostatan, denna manliga vallabod.
Just det. Men du nämnde ju det, männen som inte går och testar sig. Hur kommer det sig att det är så, tror du? Alltså att det finns någon form av barriär som gör att man inte går och gör, för det går ju att gå och testa även om man inte blir allmänt kallad.
Ja.
Men vad är det som sitter så långt in förutom prostatan då?
Ja, precis.
För männen att inte göra det?
Jag kan börja med att förklara varför det heter vallabod. För att det är ju där som liksom spermierna får sitt glidmedel för att kunna liksom sticka iväg.
På sitt egna, skjutsen,
ja, på sitt egna lilla Tour de Ski, eller Vasalopp. Så att killar brukar fråga, vad gör prostatan? Det är en vallabod, det är det som gör att du får glid i grejerna. Jaha, då fattar
jag. Det blir en helt annan grej.
Men jag vet inte varför killar inte vågar. Jag tror att de tror fortfarande att de ska gå ner på alla fyra och så ska läkaren sätta på sig ett par diskhandskar i plast. Tänk på något vackert och så dunk, ska du få ett finger upp och så blir du stel som en pinne. Men så är det ju inte. Det är ett blodprov. Jag tror inte ens man behöver ta det där fingret nu längre om man inte liksom, det kan man också testa med, men det finns andra sätt att testa också. Så att,
och du har också tagit PSA-prov?
Ja, två gånger.
Hur var det då? Och hade du själv med dig de här förutfattade meningarna?
Ja. Första gången hade jag det. Men sen är det väl också så här, det är ju inget roligt att gå och testa någonting där du kan få ett negativt svar. Så att det är liksom så här, även när jag gjorde det andra gången och jag visste något år innan hade jag haft bra värden, så ska jag gå dit igen och så bara, ja, nej men tänk om de säger så här, Rickard, det här ser inte bra ut. Man vill ju inte gå och testa det.
Är det bättre då att känna det man inte vet, tar man ingen skada av, bättre
lite
att
så,
leva lite
jag gör det imorgon, jag skjuter upp det, det där kan jag säga sen, medan kvinnor då, det är ju kvinnor som skickar sina män till PSA-test, vilket är ett underbetyg till alla killar, att de inte kan ta sig i kragen och göra det själv. Men det är de som bokar tid ofta och skickar iväg sina gubbar, för att de vill veta hur gubben mår.
Ja,
medan gubben bara, nej, jag mår bra, jag mår. Sov gott i natt. Så.
Så det är inget mer med det.
Nej, skärpning tycker jag på alla fronter.
I det här poddavsnittet så pratar vi även med Olof Akre som är, han arbetar ju och forskar kring just behandling av den här cancerformen. Finns det någonting som du skulle vilja fråga honom? Något som du skulle vilja svara på?
Ja.
Han som ändå jobbar med det här.
När man får ett sånt här jobbigt besked, negativt besked, och står då i vägskälet och valet och kvalet, ska jag operera mig eller ska jag vänta? Och då vet man det att följderna av operation är ofta att man inte kan ha vanlig penetrationssex. Man får ju definiera ordet sex också. Sex såklart. Kan man ju ha ändå. Men just den här traditionella då, penetrationssexen kan bli svår att göra. Och man kan också kanske få ha lite tenaform, vuxenblöja.
Ja, alltså man kan lite, få inkontinens. Ja,
lite precis. Så. Jag skulle också känna fan också. Helvete, vad händer med min manlighet? Om jag, ska jag vänta med operation och chansa på att det löser sig ändå? Eller ska jag operera mig? Hur ska man tänka? För att det är för stort beslut att fatta själv som lekman om sitt... man kan ju fatta om sitt egna liv, men sjukdomen, hur ska jag göra?
Ja, biverkningarna helt enkelt.
Ja, precis.
Så det är det du vill att han ska...
Ja, hur ska man tänka
belysa lite grann? Ja. Hur ska man tänka?
Ja. Och hur mycket ska man lita på experten, alltså läkaren?
Ja, Olof Akre, hur ska man tänka?
Oj, vad han säger mycket bra saker tycker jag. Först och främst, Rickard Olsson. Väldigt vettiga inspel på alla möjliga sätt, verkligen. Måste jag säga. Men när det gäller den här frågan så sitter jag väldigt ofta med precis den frågan med mina patienter. Och det är ju väldigt vanligt att man sitter med en tumörform som har väldigt liten risk att bli dödlig. En väldigt liten risk att bli dödlig kanske på 15 års sikt, va? Du löper 3-5% risk att dö i prostatacancer om 15 år, om vi inte gör någonting. Om vi gör någonting så är den kanske 1-2%. Säg att du har den. Det är ju nästan bara det, en omöjlig frågeställning. Ja. Ska jag betala då med erektionsstörning, oförmåga att genomföra penetrationssex då, och risk för inkontinens? Ska jag betala med det idag för att minska den risken på 15 års sikt? Det är ju en supersvår fråga att svara på generellt. Det går inte, skulle jag säga. Och jag brukar säga det till folk som frågar mig, ska jag testa mig överhuvudtaget? Då brukar jag säga så att, kan du leva med att få en diagnos som har väldigt låg risk att döda dig? Och kan du leva med att gå med den diagnosen utan att behandla dig förrän det är dags? Då är du också liksom fit för att ta PSA.
Mm.
Men om du får jättemycket ångest av den där lilla risken. Ja, den är ju liten men den finns. Och inte står ut med det. Då kommer det att bli att du kommer mycket sannolikt att bli överbehandlad. Det vill säga du kommer offra de här funktionerna som ändå är något som du ska leva med. Kanske 20-30 år framåt om du är 50 och frisk. Ska du offra det nu till förmån för den här risken? Så att det finns ju inget riktigt bra svar tyvärr. Men när jag har sagt det så skulle jag säga att om vi har provtagit på rätt sätt patienterna. Vi har gjort magnetkameraundersökning. Vi har tagit PSA-prov. Vi har tagit nålstick från prostata och kartlagt tumörformen med hög säkerhet. Så vi känner oss trygga med att vi har fått ett representativt prov från patientens tumör.
Mm.
Om jag säger till en patient, jag vill hävda att vi kan våga övervaka dig utan att göra aktiv behandling på en gång, och vi kommer att behandla dig i tid när det behövs, då skjuter vi på behandlingen tills det är dags och du lever på ditt liv, vi håller koll på det här, och när det är dags opererar vi det, och då behöver du ta den kostnaden, då har du levt några år till, kanske 10 år, 15, kanske 20. Du kanske får bli överkörd av en buss om 15 år och så blir det aldrig aktuellt. Och för en del blir det aldrig ens aktuellt. Ja, då funkar det.
Men hur vanligt är de här biverkningarna då med erektionsproblem och urinläckage?
Erektionsproblem efter kirurgi för prostatacancer är väldigt vanligt. Jag brukar säga till patienterna att det är så vanligt att om du går igenom den här operationen, även om vi kan maximera chanserna till fortsatt funktion, så är det ändå så att du lägger liksom erektionsförmågan i en liten korg och så får du se om du kan hämta ut den på andra sidan operationen. Så pass stor är risken. Det kan vara ofta, det beror så mycket på ålder och var tumören sitter och så vidare, så att det är många parametrar, men någonstans så är det lite av en 50-50 läge när det gäller erektionsförmågan. När det gäller urininkontinens då, så är ju den urininkontinensen som drabbar män efter kirurgi för prostatacancer, den är av en typ som vi kallar för ansträngningsinkontinens, som är att man utan att märka det läcker små skvättar när man sätter sig i bilen eller när man kliver upp från stolen eller fåtöljen och så vidare. Risken för att man har liksom en där man läcker stora urinvolymer, den är inte så stor.
Just det. Nu har vi kommit fram till det här momentet som vi kallar min hisspitch.
Ja.
Mm. Och då ska du tänka dig att du ska åka hiss med den person som gärna vill skänka pengar till cancerforskning. Och du ska få den personen att vilja satsa på just din cancerforskning. Så du har en minut på dig. Hisspitchen börjar nu.
Prostatacancer är den cancersjukdom som dödar flest män varje år i Sverige. Och de som kan vara botbara, men som inte har en spridd sjukdom men som kan ha botbar sjukdom, bland dem har vi i dagsläget inte en behandlingsstrategi som inkluderar alla de kända behandlingsmodaliteter vi har, kirurgi, strålbehandling och medicinsk behandling. Utan patienter får idag välja behandling lite grann utan att få någon ledning från vetenskapen. Den studie jag driver handlar om att jämföra den mest etablerade behandlingen mot en ny behandling som inkluderar både kirurgi och strålbehandling och hormoner vid behov, för att se om kombinationen av dessa behandlingar ger en bättre, minskar risken att dö i prostatacancer, men också kanske förbättra livskvaliteten för patienterna efter behandling. Därför tycker jag att den är en väldigt viktig studie som är värd att finansiera.
Tack så jättemycket.
Klarade jag mig på en minut?
Jag tror det. Ja. Och du har ju fått väldigt mycket pengar för det här. Det är 15 miljoner ifrån cancerfonden.
Just den studien jag just nämnde har fått 15 miljoner. Så det är 3 miljoner om året i 5 år.
Ja. Vad är det som är så dyrt?
Ja, människor är dyrt. Som driver studier. Den här studien, det är mer än 20 centra i Norden som är med och bidrar i den här studien. Så det är i Sverige, Norge, Danmark, Finland. Jag tror vi är 24 centra nu som inkluderar patienter i den här studien. Och då handlar det om att vi ska först ha en diskussion med patienten om han kan tänka sig att delta i studien. Det är inte helt lätt, därför att du ska då få mannen att acceptera det faktum att han väljer inte behandling, utan studien väljer behandling åt dig. Och det är ju liksom en randomisering, en lottning.
Ja, just det.
Så själva konceptet kräver ganska mycket information. När patienten sen tackar ja, då ingår ju patienten i en som ett rutinbehandlingsspår, kan man säga, ändra behandlingstypen. Men då måste vi ju följa patienten då årsvis med både enkäter och kliniska kontroller, och det ska registreras in på formulär, och det här ska ju ske enligt alla liksom etiska riktlinjer och principer som finns kring klinisk forskning, så att patienten har fått rätt information och tagit ett grundat ställningstagande, och att vi, om vi skulle hitta att en behandling är bättre än andra, att vi bryter studien i tid så att vi väljer, så att vi avslutar studien om det blir uppenbart vilken behandling som är bäst, till exempel. Så det är en ganska stor apparat att driva det här på 24 sajter.
Ni ska följa upp de här männen i 10 år då.
Mm.
Och du har redan hållit på ett bra tag. Alltså, hur orkar du vara uthållig?
Ja, det är inte lätt, kan jag säga. Jag tror kanske man bara gör en sån här studie i sin karriär faktiskt. Och jag har sagt att de som ska vara med i liksom trial management group, de måste ha förväntad överlevnad på 15 år för att få vara med. Just för att man måste vara med och få frukterna av studien vetenskapligt och vara med och analysera. Och de som har varit med och sått fröet ska också vara med och skörda när det blir dags. Men det är en enorm liksom, uthållighetsövning skulle jag säga att göra detta. Men jag tycker också att det är en fantastisk kraft ute i sjukvården att man vill vara med och bidra till såna här studier. Det är helt otroligt skulle jag säga hur många där ute, och det gäller inte bara min studie, det gäller en massa kliniska studier som pågår där ute. Folk vill erbjuda patienterna möjligheten att få den senaste behandlingen, den nya sortens behandling inom ramen för studier. En enorm kraft i det tycker jag.
Vad kul att höra. Du har ju dessutom ett till projekt som får pengar ifrån Cancerfonden.
Ja.
Inte riktigt lika mycket men ändå 2,4 miljoner. Ja. Ja, vad händer i det projektet?
Det är liksom i andra spektrumet av risk, det vill säga när man inte har så hög risk att dö i sin sjukdom. Vi har kallat det projektet för Promort, och det är mina italienska kollegor som är med i studiet tycker att det låter som att vi ska promota död så att säga, men det är tvärtom så att, förstås. Va? Men det är en studie där vi använder det svenska personnumret lite innovativt. På så sätt att eftersom det är så lång tid från diagnos till död i prostatacancer, så att driva studier på lågrisk prostatacancer, det gör sig nästan inte om man inte kan använda stora register. Sverige har sitt personnummer och vi använder personnumret i alla former av databaser, i sjukvård och i administration och Statistiska centralbyrån etc. Det gör att vi kan titta i det som kallas för nationella prostatacancerregistret, plocka fram alla som trots en låg risk att dö i prostatacancer faktiskt ändå har dött i sjukdomen. Varför gjorde de det? Och sen så tar vi en jämförelsegrupp som vid samma årtal som den här gruppen som sedermera dog inte har dött i prostatacancer. Då har vi två jämförelsegrupper. De har dött, de andra har inte dött. Och sen så kontaktar vi alla kliniker där de har diagnostiserats. Vi plockar ut patologidata, vi plockar ut vävnad från patienterna, från de här biopsierna som är från 1998 och framåt.
Okay.
Och sen så tittar vi på glasen, patologglasen, där vi värderar hur ser vävnaden ut vid diagnos. Och sen så plockar vi ut vävnad, vi tar och extraherar DNA och RNA från de här små biopsierna. Och så letar vi molekylära markörer som skulle kunna visa varför de här 1700 männen här borta faktiskt dog i sjukdomen, till skillnad från de 1700 som inte dog i prostatacancer. Så började den här studien. Men sen kan man säga att det utvecklades lite grann också, därför att sen vi började med det så har ju artificiell intelligens också dykt upp som en spelare.
Mm.
Och nu har vi då, eftersom vi gjorde den här studien, så har vi skannat 20 000 glas från patologer runt om i Sverige. Och då sitter vi med liksom bildinformation på 4-5 000 män faktiskt till slut. Alla med prostatacancer, där vissa har avlidit och andra inte. Och där finns det möjlighet att träna i bildanalys, träna datorer på att känna igen mönster som talar för död och som talar för inte död. I dagsläget görs ju det här av patologer och de är jätteduktiga på att se om vävnad är derangerad eller inte. Men datorer kan upptäcka andra mönster som är väldigt svårt för blotta ögat att se. Och det är det vi utnyttjar artificiell intelligens till.
Mm.
Kan man lägga ihop den här AI-informationen med den här vävnads-DNA-RNA-informationen till en modell, så kanske vi kan prognostisera så vi vet vilka av de här männen som inte har så hög risk att dö i prostatacancer som faktiskt borde opereras tidigt, som vi inte ska vänta och se med.
Just det.
Så det kopplar tillbaka till Rickards fråga lite grann. Vi vill singla ut de som har risk att dö från de som vi bara kan säga det här kommer gå finemang. Det vore ju drömmen om vi kunde säga så. Du har en tumör, den kommer sova resten av ditt liv. Det vore ju fantastiskt.
Men du kommer kanske att få svaret på den här frågan då? När ser vi de här resultaten?
Ja, de första resultaten, de kanske inte dröjer jättelångt. Bildanalyserna är nog inte jättelångt runt hörnet. Att sen göra extrahera RNA och molekylära analyser, det är en liten längre resa. Men jag tänker så här, det finns ingen annan egentligen sjukvårdsinfrastruktur som kan plocka fram 1700 män som har dött mot 1700 som inte har dött och få deras vävnad och deras glas. Det finns inte i stort sett. Va? Så att alla andra som gör den här typen av studier, de har inget facit att träna mot, att värdera mot. Men vi har facit. Och det tycker jag är så fantastiskt. Det är ju svensk sjukvård och Sveriges, en av Sveriges stora liksom, unika liksom, konkurrensfördelar. Det är vårt personnummer. Så att här tror jag att vi har chansen att göra något riktigt, riktigt fräsigt så att säga. Mm. Men jag vet ju, jag kan ju inte på förhand veta att det kommer att visa det. Men om någon kan hitta det här i vävnad på det sättet, då är det nog vi faktiskt. Jag hoppas att det är så.
Vad spännande. Hör du, brukar du sjunga i sjukhuskorridoren?
Det händer på Lucia och på Valborg. Mm. Då har vi en liten kör där som vi kallar för Radiumkören som vi brukar sjunga i faktiskt i entréhallen på Karolinska i Solna.
Okay.
Då är vi ett gäng onkologer och kirurger och lite annat löst folk som kan sjunga. Så då brukar vi sjunga vårsånger på våren och julsånger på jul. Mm. Men jag sjunger ju egentligen, det är ju min passion utanför arbetet, det är att sjunga i kör och ensemble.
Hur kan det låta?
Ja, men det skulle vi kunna låta ungefär så här då.
Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan åror? Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar?
Tusen tack! De pengarna som du spenderar här i forskningen, de har ju kommit in genom att privatpersoner har skänkt. De har varit månadsgivare och gjort insamlingar och skrivit testamenten och så vidare. Och det är också många företag som är med och skänker pengar till forskningen. Hur tänker du om att pengarna kommer in på det här sättet?
Jag tycker att det är fantastisk kraft i det. Jag ska säga att jag sitter också i en av prioriteringskommittéerna som bedömer forskning där man har sökt anslag. Jag sitter i prioriteringskommitté F i Cancerfonden. De har inte behandlat min ansökan, det gör en annan då förstås. Man får inte ha jäv förstås. Men jag kan bara säga att den process med vilken Cancerfonden delar ut pengar, den kan jag gå i god för att den är väldigt, väldigt bra. Och de som får pengar från Cancerfonden, det går till bra forskning. Det går till duktiga forskare. Och det fördelas på ett väldigt ansvarsfullt sätt, måste jag säga. Så jag är otroligt imponerad av Cancerfondens hela liksom arbetssätt kring att fördela de här medlen. Så jag kan bara säga till alla som ger pengar till Cancerfonden att era pengar är väl använda. Så känner jag. Och jag som forskare som har fått pengar, jag gör mitt bästa för att även de pengar som går till mig ska vara väl använda.
Tack så jättemycket för att du var med i forskarpodden Glöd. Olof Akre, professor vid Karolinska institutet.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Cancerfondens podd Glöd, där Cancerfondens redaktör för forskning och medicin, Karin Nordin, samtalar med olika forskare om deras livsviktiga arbete. Podden görs av och i samarbete med produktionsbolaget Filt och jag heter Peter Kjellin. Vill du vara med och bidra till den livsviktiga forskningen? På cancerfonden.se kan du bli månadsgivare eller bidra på något annat sätt som passar dig. Du kan även swisha en gåva direkt till 901 95 14. Tack för att du har lyssnat. Tillsammans besegrar vi cancer.